Välkomna till en genomgång av profeten Daniels bok. Det blir utifrån den här utläggningen. Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok som utgavs av Biblicums förlag. Det var en bok som jag nu skrev 2024. Vi kommer att inleda varje session med en bön. Herre, öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din undervisning. Amen. På första sidan, före innehållsförteckningen, så finns en dedikation till Michael, min älskade son. Där finns också en bibelvers, Daniel 3:33, ett citat av kung Nebukadnessar, som liksom får ange tonen för hela utläggningen. Där sägs om Gud: stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike. Hans välde varar från släkte till släkte. Förord. Denna bok har vuxit fram ur bibelstudier som har hållits i olika sammanhang från och med 2005, då jag för första gången gick igenom Daniels bok med en studiegrupp. Det har blivit flera genomgångar sedan dess, och vid varje varv har jag gjort nya upptäckter. Eftersom just Daniels bok är särskilt viktig att utlägga på ett sunt sätt, det vill säga i enlighet med trons analogi, så att skrift får tolka skrift, har jag varit djärv nog att låta trycka dessa bibelstudier, även om de är ganska anspråkslösa till sin karaktär. Utläggningen av Daniels bok får nämligen inte överlåtas enbart åt svärmiskt lagda profeter som förklarar profetiorna på de mest spektakulära sätt, eller åt bibelkritiker vars attacker på denna bok inte heller får stå oemotsagda. Två av de kommentarer som jag använt mig av kan vara värda att särskilt nämna. Daniel av Andrew E. Steinman i kommentarserien Concordia Commentary, Concordia Publishing House, och Daniel av John C. Jeske i kommentarserien People's Bible, Northwestern Publishing House. Även Seth Erlandssons föreläsningsserie om Daniels bok, hållen på Biblicum i Uppsala höstterminen 1981, har varit till värdefull vägledning. Den serien finns tillgänglig på Biblicums hemsida. Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015, om inte annat anges. SKB syftar på Svenska kyrkans bekännelseskrifter, vilket är detsamma som Konkordieboken, det vill säga de lutherska bekännelseskrifterna. Kort inledning till Daniels bok. Daniels bok är en alldeles fantastisk skrift. Den är märklig på många sätt, bland annat därför att den kommer med så exakta framtidsförutsägelser. Den visar kanske mer än andra böcker i Bibeln på Guds väldiga makt. Den som allvarligt studerar och förlitar sig till vad som sägs i Daniels bok blir verkligen stärkt i sin tro och viss om att vad som än händer är Gud den som segrar. De världsliga kungarna kan tyckas mäktiga, men de är bara lekbollar i den allsmäktiges hand. En gång ska alla knän böjas inför människosonen, då han uppenbarar sig i sin fullkomliga makt. Jordiska världsimperier och supermakter kommer och går, krossas och försvinner. Men Guds rike består för evigt. Inte undra på att Daniels bok blivit så häftigt angripen av trons fiender. Ingen bok, förutom första Mosebok, Jesajas bok och Jonas bok, har blivit så förtalad, förhånad och förvrängd av bibelkritiken som just Daniels bok. Ingen bok, förutom Uppenbarelseboken, har heller blivit så missförstådd av svärmiska bibelutläggare. Författarfrågan. Man säger vanligtvis inom bibelkritiken att Daniels bok är skriven på 160-talet före Kristus av en from jude och inte alls av någon profet vid namn Daniel som ska ha levt på 500-talet före Kristus. Boken är ett fromt bedrägeri, hävdar man, med syftet att stärka de judar som förtrycktes av Seleukiderna, den makt som ockuperade det heliga landet på 160-talet före Kristus. Vilka är då grunderna för kritiken mot Daniels bok? Det avgörande skälet är att Daniels bok så exakt beskriver händelser som på 500-talet före Kristus ännu inte ägt rum. Bibelkritiken räknar inte med en övernaturlig verklighet och utesluter därför på förhand profetians möjlighet. Kritiken bygger alltså på den godtyckliga förutsättningen att ingen framtidsförutsägelse är möjlig. En kristen vet däremot att Gud finns och att han är såväl allvetande som allsmäktig. Gud vet därför precis allt som kommer att ske i framtiden, och han har förmågan att uppenbara det för sina utvalda profeter. Som Daniel själv säger angående de framtida händelser som kung Nebukadnessar ville ha besked om: den hemlighet som kungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Daniel kapitel 2, vers 27 och 28. Ett annat argument som riktats mot Daniels boks äkthet är att Daniel inte finns med i den uppräkning av framstående män som finns med i den apokryfiska Jesus Syraks bok, kapitel 45-50. Till detta kan sägas att listan i Jesus Syraks bok inte är fullständig. Han nämner inte heller Esra, som ju var en av de mest framstående männen i Gamla testamentet. Daniel nämns däremot i Hesekiels bok, kapitel 14, vers 14, kapitel 28, vers 3 och även kapitel 14, vers 20. Och Hesekiels bok är skriven på 500-talet före Kristus. Även språkliga argument används mot Daniels boks äkthet. Boken är till hälften skriven på arameiska, från Daniel kapitel 2, vers 4 till och med kapitel 7 ut. Ett språk som först senare i historien blev judarnas talspråk. Dessutom innehåller boken lånord från grekiskan, ett språk som blev allmänt spritt först under hellenistisk tid, alltså det sena 300-talet före Kristus och framåt. Till detta kan svaras att Daniel behärskade många språk. Han var ju den visaste i Babylon, eller Babel på hebreiska, Daniel 2:48. Och att arameiskan används i Daniel kapitel 2, vers 4 till och med kapitel 7, vers 28, är inte heller särskilt anmärkningsvärt. Dessa kapitel har ett allmänt världshistoriskt intresse och därför används maktens eget språk. När sedan innehållet främst berör Guds folket övergår språket till att återigen vara hebreiska. Viktigt i sammanhanget är dessutom att den arameiska som används inte är den västliga variant som användes i Palestina vid mitten av 100-talet före Kristus, utan den gamla riksarameiska som var etablerad redan på 500-talet före Kristus. När det gäller grekiskan finns det tidiga exempel på lånord långt före Alexander den stores tid, då Grekland blev en stormakt. Dessa lånord är i Daniels bok dessutom tre slags musikinstrument i Daniels tredje kapitel vers 5. Och musik är ju en internationell företeelse där man gärna lånar in främmande fackord. Dessutom kunde, eller borde, Daniels bok, ifall den vore skriven på 160-talet före Kristus, innehålla många fler grekiska lånord än vad som är fallet. Vid den tiden hade nämligen hellenismen genomträngt hela den då kända världen i så hög grad att skrifter på olika språk röjde stark påverkan från grekiskan. Att utöver detta även persiska lånord förekommer är inte heller märkligt, eftersom Daniel verkade en tid även efter persernas övertagande av världsherraväldet. Daniel kapitel 6. De persiska orden är dessutom ålderdomliga, mer hemmahörande på 500-talet än under hellenistisk tid. Slutligen anger bibelkritiken historiska argument som vill hävda att Daniels boks författare gör sig skyldig till en rad historiska misstag, vilket är naturligt då författaren, som man menar, levde flera hundra år efter den tid han skildrar. Vi ska dock se under den fortlöpande utläggningen hur författaren på punkt efter punkt visar sig ha förstahandskännedom om de händelser han skildrar. Ja, det är i vissa fall fråga om inside information som bara den som levt i den närmaste kretsen i hovet vid denna tid rimligtvis kunnat ha kunskap om. Som om inte ovanstående motargument vore nog, säger Jesus, som är alla kristnas yttersta auktoritet, att profeten Daniel står bakom den bok som blivit uppkallad efter honom. I Matteus 24, vers 15 och 16 säger han: "När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig mark. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är i Judén fly bort till bergen." Daniels tid. Daniel levde i en mycket omvälvande tid. Han föddes ungefär år 620 före Kristus. Och av kung Davids forna rike fanns då bara sydriket, eller judarike, kvar. Judas stam och delar av Benjamins stam var därmed det som återstod av Israels folk efter det att nordriket, som kallades Israel, år 722 före Kristus intagits av assyrierna. Assyrien hade vid Daniels tid dock sin storhetstid bakom sig. Och nu hade en ny stormakt vuxit fram i tvåflodslandet, alltså Eufrat och Tigris. nämligen det nybabyloniska riket. Det kallas så för att särskilja det från det gamla babyloniska riket som fanns i området över 1000 år tidigare och vars mest kände kung var Hammurabi 1810-1750 före Kristus. Denna nybabyloniska makt bredde ut sig allt mer under kung Nabopolassar som regerade 625 före Kristus till sin död 605 före Kristus. Egypten, som också ville ta för sig av tomrummet som lämnats efter Assyriens kollaps, besegrades i det avgörande slaget vid Karkemish år 605 före Kristus. Segerherre var general Nebukadnessar. Det här kan man läsa om i andra krönikeboken 35:20, Jeremia 46:2 och andra kungaboken 24:7. Alltså Nebukadnessar var segerherre och han skulle samma år senare efterträda sin far på kungatronen. Och Nebukadnessar regerade sen till sin död år 562 före Kristus. År 605 före Kristus, under Juda kung Jojakims tredje regeringsår, intog Nebukadnessar Jerusalem för första gången. Daniel 1:1. Och förde bort ett antal unga män av förnäm släkt. Syftet med denna deportation var att dessa ungdomar skulle fostras i babylonisk kultur och lärdom. Andra gången han intog Jerusalem var år 597 före Kristus, då Jojakin var kung. Då fördes 10 000 fångar bort till Babylon. År 587 före Kristus föll Jerusalem slutgiltigt för Nebukadnessar och den babyloniska fångenskapen inleddes för judarna, Guds folk. Jerusalem brändes ner och de flesta överlevande fördes bort till Babylon. Det nybabyloniska riket blev dock inte långvarigt. År 539 intogs Babylon av perserkungen Koresh, eller Cyrus den store, som han kallas i de latinska källorna, vars namnbruk tillämpas i den allmänna historieskrivningen. Vi ska ha klart för oss att händelserna i Daniels bok inte bara berör det judiska folkets historia och alltså är frälsningshistoriskt viktiga, utan samtidigt i allra högsta grad är världshistoria. Daniel stod i de storpolitiska händelsernas centrum. Att han, som i ung ålder deporterades till Babylon, blev utnämnd till en mycket hög tjänsteman, ja, herre över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel, som det står i Daniel 2:48, när kung Nebukadnessar regerade, är väldigt anmärkningsvärt. Långt senare utnämndes han också till Belshazzars, som ju var den sista regenten i Babylon, närmaste man. Daniel 5:29. För att förstå det närmast unika i detta kan man göra en modern jämförelse. Det är att likna vid att en krigsfånge från Irak eller något annat land som legat i krig med USA avancerat till att bli vicepresident, den näst mäktigaste mannen i Washington. Och inte nog med det. Än mer anmärkningsvärt är det att när sedan det nybabyloniska riket avlöstes av det persiska väldet blev Daniel en av de tre första som stod närmast perserkungen Koresh, som inom parentes sagt förmodligen är samma person som den Darius som nämns i Daniel 5:31 och framåt och i kapitel 9 vers 1 och framåt. Men det ska vi fördjupa oss i senare. Det är ju annars brukligt att den nya makten gör rent hus med alla medlemmar av den gamla regimens innersta krets. Att samtliga av den gamla maktelitens toppar avlivas. Men Daniel ägde en sån integritet och ingav ett sånt stort förtroende att även perserna insåg att de fullständigt kunde lita på honom. I och med Koresh maktövertagande och den persiska tidens inbrytande slutar den historiska delen av Daniels bok, som omfattar de sex första kapitlen. Men Daniels profetior, kapitel 7 till och med 12, sträcker sig långt fram i tiden. Först detaljerat vad gäller den yttre världshistorien fram till 160-talet före Kristus. Sedan vidare till uppfyllelsens tid då Jesus Kristus utför sitt frälsningsverk, Daniel 9:24. Och slutligen ända fram till den yttersta dagen då människosonen ska hålla dom, Daniel kapitel 7, vers 10-14. Samtida med Daniel verkade Hesekiel. Denne profet föddes i en prästsläkt, förmodligen år 623 före Kristus, och växte upp i Jerusalem. År 597 före Kristus fördes han bort i den andra deportationen, då hela det styrande släktet, hela styrande skiktet om 10 000 man fördes i fångenskap till trakten kring Babylon, där Daniel var i tjänst hos kungen. Här kan man se i Hesekiel 28:3 och i Daniel 2:48. Där kallades Hesekiel till profet. De kan vi se i Hesekiels bok, de tre första kapitlerna. Det skedde år 593 före Kristus. Och där verkade han fram till år 571 före Kristus. Han profeterade om Jerusalems fall år 587 före Kristus. Det kan vi se i Hesekiels bok, kapitel 4-24. Men han profeterade också om en kommande upprättelse, Hesekiel kapitel 34 till och med 37. Han förkunnade även domar över hedna folken, Hesekiel kapitel 25 till och med 32 och kapitel 38 och 39. Och han talade om ett nytt tempel, Hesekiel 40 till och med kapitel 48. Ett nytt tempel, nämligen det nya förbundets kyrka och dess eviga fridsförbund med Gud. Man kan fråga sig om Daniel och Hesekiel träffades. Det förefaller långt ifrån osannolikt, eftersom de båda var betydande medlemmar av den judiska diasporan i Babylon. Det minsta vi kan säga är i alla fall att Hesekiel mycket väl kände till Daniel. Det ser vi i Hesekiel 14:14 och Hesekiel 14:20 och Hesekiel 28:3. Vissa forskare menar dock att den Daniel som nämns i Hesekiels bok är den ugaritiske kungen Danal, som likt Noa och Job var ansedda icke-israeliter. Det står ju så här i Hesekiel 14:14. Om nu dessa tre män fanns i landet. Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet bara rädda sina egna liv, säger Herren Gud. Men den här teorin måste anses mindre sannolik, eftersom Noa och Job, likt Daniel, till skillnad från Danal, är bibliska personer som dessutom är kända för sin rättfärdighet. Daniel passar liksom bättre än Danal in i denna uppräkning av namn. Även Jeremia var en samtida profet. Han var dock inte verksam i Babylon utan i Juda rike, så länge det bestod. När templet föll år 587 f.Kr. tvingades Jeremia följa med en grupp som flydde till Egypten. Det kan vi se i Jeremias bok kapitel 42 till och med 44. Anmärkningsvärt är att Daniel, där han befann sig i Babylon, läste Jeremias bokrulle som helig skrift. Det kan vi se i Daniel kapitel 2 vers kapitel 9 vers 2. Daniel och hans bok. Vem var då Daniel och vilket var hans budskap? Daniel och hans tre vänner Hanania, Mishael och Azaria var några av de förnäma pojkar som fördes bort i den första deportationen till Babylon år 605 före Kristus. Daniel kapitel 1, vers 3 till och med 6. De undervisades i kaldéernas språk och litteratur, och när tiden efter 3 år var inne för att avlägga examen inför Nebukadnessar visade det sig att de var 10 gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hans rike. Daniel var en from och gudfruktig man. Trots alla försök att babylonisera honom och få honom att avsäga sig sin tro på Herren, den enda sanne guden, vilket vi ska få se exempel på i det följande, förblev han trogen sin Gud. Han levde ett oförvitligt liv, och vi har inte ett enda exempel på att han någonsin föll i någon yttre synd. Han var en man som stod mycket nära Herren, men han var inte någon profet i vanlig mening. Han fick inte träda fram inför Israels folk med budskap från Herren, proklamerande, så säger Herren. Man brukar istället säga att Daniel var en apokalyptiker. Det innebär att han fick skåda in i den eviga världen med obeslöjade ögon. Det täckelse människor normalt har för sina ögon, vilket gör att vi bara kan se det som är omedelbart närvarande i tid och rum. Det var för Daniel undanryckt. Han kunde se sånt som sker på andra platser och i andra tider. Han kunde till och med se sånt som sker i den himmelska världen, i Guds tronsal. Daniels bok är, som redan påpekats, indelad i 2 lika stora delar. Båda delarna är kronologiska på det sättet att den första delen, kapitel 1 till och med 6, i ordningsföljd skildrar händelser mellan år 605 f.Kr. och år 539 f.Kr. Medan den andra delen, kapitel 7 till och med 12, i ordningsföljd skildrar de uppenbarelser som Daniel hade. Den första uppenbarelsen hade han i form av en dröm år 553 f.Kr. Daniel 7:1. Den andra i form av en syn år 551 före Kristus, Daniel 8:1. Sen fick han ett besök av ängeln Gabriel år 539 före Kristus, Daniel 9:21. Och slutligen en uppenbarelse då han mötte Kristus, människosonen, år 537 före Kristus, Daniel 10:1 och 10:16. Apokalyptik. Daniels bok är, liksom uppenbarelseboken i Nya testamentet, en apokalyptisk bok. Med detta menas att den är en uppenbarelse, grekiskans apokalypsis. En uppenbarelse av ting som annars är helt och hållet fördolda för mänsklig kunskap. Eftersom Daniels bok tillhör denna kategori kan det vara till hjälp att förstå några särskilda karaktäristiska drag som utmärker apokalyptiken. För det första, apokalyptiken skänker tröst och utlovar befrielse i en trängd och hotfull situation där Guds folks existens ser ut att vara i fara. Därför fokuserar apokalyptiska böcker på sluttiden, när Gud ska upprätta och ge seger åt sina trogna. De dödas uppståndelse och den yttersta domen, då ondskan ska dömas, är framträdande teman. Några exempel: Daniel 9:24, 12:1 och 12:2 till och med 4. För det andra, apokalyptiken är starkt dualistisk. De krafter som framträder och kämpar på världsarenan tillhör antingen Gud eller djävulen. Det finns inga gråzoner däremellan. Änglar, både goda och onda, är därför vanligt förekommande. Kritik riktas ofta mot apokalyptiska böcker som varande alltför kategoriska, att deras verklighetsförståelse är alltför svartvit och därmed farlig, eftersom vi och de tänkande, där fienden demoniseras, är konfliktskapande. I själva verket är emellertid den sanna, av Gud inspirerade, apokalyptiken knivskarp i sin analys av världen och de skeenden som driver historien framåt. Den ser på tillvaron med samma perspektiv som Jesus, som sa: den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar, Matteus 12:30. Exempel på det starkt dualistiska draget i Daniels bok är kapitel 4, vers 10, kapitel 6, vers 22, kapitel 7, vers 16, kapitel 7, vers 25, 8, 16, 9, 21, 10, 13 och 12, 7. För det tredje, apokalyptiken visar att Gud kontrollerar tillvaron, att han sitter på tronen och styr allt efter sin allsmäktiga vilja. Trots att allt ser fullständigt hopplöst ut, är situationen aldrig hopplös för den som tillhör Gud. Tvärtom. Exempel på detta ser vi i Daniel 3:6, 3:28, 6:16, 7:9, 7:13 och 14. Och för det fjärde, apokalyptiken uppenbarar gudomliga hemligheter. såväl den närvarande som den kommande tiden, särskilt den allra sista tiden och själva domedagen, visas från ett himmelskt perspektiv. Den verkliga sanningen avslöjas i det som synes ske, och förutsägelser uppenbarar vad som väntar i framtiden. Ofta förmedlas dessa hemligheter genom drömmar och syner. Apokalyptiken är som genre vildvuxen och innehåller många mänskliga fantasier. Men eftersom Daniels bok är inspirerad av Guds ande är dess innehåll helt och hållet tillförlitligt. Några exempel på detta avslöjande av gudomliga hemligheter ser vi i Daniel 1:17, 2:19, 2:26, 5:16, 7:1, 8:1, 8:17 och 10:7. Och slutligen, för det femte, apokalyptiken använder sig av symboler. I synnerhet används vilda djur och tal i den apokalyptiska symboliken. Detta gör att det hela blir svårtolkat. Alldeles fel hamnar man om man inte har sinne för bildspråket utan insisterar på en bokstavlig tolkning när meningen uppenbarligen står att finna genom tydning av bilderna. Och exempel på symbolspråk är i Daniels bok är kapitel 4, vers 9, 4, 13, 7, 3 och 8, 14. Tack för den här gången.